Arnes bror var en hemlighet man inte talade om. Han fick en hjärnskada vid födseln och försvann som femåring till ett liv på institutioner och gruppboenden. Pappan Tego och mamman besökte honom ensam under alla år. Här i familjehemligheten bröt Arne tystnaden och berättade sin brors historia. Och sällan har ett program väckt så många reaktioner. Och de har fått Arne att gräva djupare i sin brors öde. Han har för första gången läst sin brors journaler. Hur såg brodern P.O.s liv ut under alla de år de inte träffades? Nu har Siri Ambjörnsson mött Arne för ett återseende.
Här är den. Nu tar jag fram en av P.O.s jack, eller vad säger man, det här är en tröja. Och jag använder ju hans kläder, något plagg varje vecka. Det är bra kvalitet.
Arne står i hallen i sin lägenhet med en välanvänd men välbevarad tröja i handen.
Det är alltså en, vad är det, en bomullströja med tre knappar i halsen, storlek medium. Vi var ganska jämstora.
Tröjan är omsorgsfullt märkt med Per-Olofs namn, Arnes ena lillebror som fick syrebrist vid födseln och på grund av det en hjärnskada. Och när familjen flyttade till en nybyggd villa, då flyttade istället femåriga Per-Olof till en institution.
Det stod också så här i journalanteckningarna. Per-Olof är noga med sina kläder. Han är noga med färgerna. Är det någonting som inte passar, då åker det i papperskorgen.
Efter att ha brutit tystnaden och berättat här i familjehemligheten om sin bror Per-Olofs öde, fortsatte Arne sitt sökande. Han har nu för första gången läst de journalanteckningar som finns från Per-Olofs sista gruppboende. Och framträder en allt tydligare bild av Per-Olofs liv och vad alla år av institutionsboende satte för spår i honom.
Det som var viktigt för Per-Olof när det gällde kläder och såna här tröjor, de fick inte sitta åt. Han klarade inte av att ha för trångt på sig. Det fanns kanske en bakgrund till det ifrån institutionerna. Men fick han bara välja färg och storlek, och han kunde ju klä på sig själv. Det gick ju bra. Så att så här ser vi ut.
Du och Per-Olof.
Jag och Per-Olof.
De första åren i brödernas liv stod de varann väldigt nära. Och någon förklaring till varför Arnes lillebror plötsligt försvann, det fick han aldrig.
Jag kan visa dig några bilder som är väldigt avslöjande för hur bra de första åren var. Här är det ute på ett sommarställe som min pappa hade ordnat. Här sitter Per-Olof och jag och grannbarnen på en gungbräda. Där sitter Per-Olof, leker med oss, håller sig i brädan, full balans. Per-Olof föddes ju 46 och hade goda år med mig och familjen fram till 1951 när han över en natt försvann. Och sen var det mörkt, inte minst för honom.
Per-Olof bodde hela sitt liv på olika institutioner och gruppboenden. Kontakten med familjen upprätthölls genom mamman som fortsatte att besöka honom regelbundet ända tills han dog. Inom familjen pratade man inte om Per-Olof. Han var en hemlighet. Ända tills Arne alltså förra året berättade sin och Per-Olofs historia här i familjehemligheten. Efter programmet var det många lyssnare som hörde av sig till Arne. Många med liknande historier, och några av dem satte särskilt djupa spår hos Arne. Han läser ur ett av breven.
Jag har själv ett numera vuxet barn med Downs syndrom. Han är på intet sätt bortglömd. Eller undangömd. Tack och lov för det. För att han har gett oss mycket glädje och gör det fortfarande.
Vad tänker du då när du läser om det?
Det här brevet är positivt. Och om jag minns så föddes det här barnet med Downs syndrom 1994. Och redan då hade det börjat ändra sig. Så det kändes bra att läsa det. Vi är inte kvar där på 50 och 60 och 70-talen.
Vad har hänt sen sist?
Ja, Gunilla var ju här och hade ett samtal med mig i maj förra året. Och då fick jag lite extra kraft av det, så att jag började att titta i de journalanteckningar som finns lämnade från Per-Olofs sista gruppboende. Och de här journalanteckningarna, de visar ju vilka institutionsskador som Per-Olof och hans kamrater, får vi kalla det, fick på institutionerna. Och att han kunde mycket, mycket mera och förstod mycket mera än vad jag själv hade anat. Per-Olof tycker om lugn och ro, står det i journalanteckningarna. Och han skriker bara om någon annan skriker. Då kan man ju förstå hur det skreks. Han tycker om att äta. Han tycker även om att mysa och kela och busa lite en stund. Och sen har han god kontakt med mamman. En jobbig notering är följande. När han tror att han har gjort fel, då kommer han fram till oss och vill att vi ska slå honom i huvudet. Det hade nog gjorts tidigare. Han är också mycket matglad, står det. Och han äter allt som bjuds, ofta glupskt. Och finns det något vid sidan av så tar han det också. Då ser jag för mig det här stora, stora salen där Per-Olof och hans kamrater lämnades med maten. På Vipeholm och på Västra Ny. Det var väl fullt slagsmål om maten. Det var tung läsning, men det var bra att kunna läsa journalen.
Men det hade du inte gjort tidigare alltså?
Nej, jag var ju gode man åt Per-Olof de sista 5 åren. Men läsa journalen ingick liksom inte i tanke. Men däremot när Per-Olof dog så överlämnades journalen med frågan, vill du behålla det här? Och det gjorde jag. Men han dog ju 2000. Och ja, jag har inte läst dem förrän nu. Nu ska jag ta fram 2 stycken foton och ställa upp ett av dem på bordet här.
Ett par år innan Per-Olof skildes från familjen gick de till fotografen. Det var Arnes morföräldrar som såg till att kortet blev taget.
Och här ser man mig med liten fluga och bena och tittar rakt in i kameran. Här sitter mamma också, som fotografen ville ha det. Och där sitter Per Olof. Och han tittar inte in i kameran. Utan här tittar han på sin brorsa som är jag. Och ser nöjd ut. Och det här fotot stod alla år framme hos min mormor och morfar. Och varje gång jag besökte dem så gick jag fram och tittade på P.O.
Men efter Arnes mammas död hittade Arne bland hennes saker ytterligare ett foto. Det är taget vid samma tillfälle, men saknar ram.
Det är ett fantastiskt fint kort. Och vad ser man här? Där ser man en leende P.O. som tittar på sin mamma. Och morfar och mormor valde då att det här kortet skulle dottern rama in och ha i sin bostad. Det kom aldrig upp därför att det fanns aldrig några bilder av Per Olof i bostaden. Han hade inte funnits.
Sen förra programmet har Arne alltså genom journalerna lärt känna sin bror lite bättre. Men han har också funderat mycket kring sina föräldrars olika sätt att hantera situationen. Hans pappa som helt bröt kontakten med Per Olof och hans mamma som ensam besökte honom i alla år.
Vår familj hade en fasad utåt och ett bekymmer inåt. Och man kan ju undra att det kunde pågå så länge. Att min mamma orkade vara den hon var så många år. Att alltid ensam åka till Vipeholm och till Västra Ny. Jag försökte ju få följa med. Men hon hade alltid något skäl till att det var nog inte så bra. De ville nog bara att en skulle komma. Du har ju skolan och så vidare och så vidare. Hon ville inte jag skulle se vad det såg ut. För att hon var rädd att jag skulle komma hem och berätta det för pappa.
Och vad skulle ha hänt då?
Ja, det var väl det hon inte orkade tänka på. Det var ju så att redan när jag var 12 år och för första gången förstod att för pappa så var Per Olof borta. Han fanns inte. Och framförallt, han hade aldrig funnits. Vi var aldrig tre bröder. Och sen den insikten så började jag bli mer och mer kritisk mot min pappa. Hur tänkte han? Vem var han? Hur kom det sig att han lät sin hustru dra hela det här lasset ensam?
Mamman var den som upprätthöll kontakten med Per Olof. Pappan ville inte tala om honom, inte bli påmind. Att nu öppet berätta om Per Olof har fått Arne att fundera ännu mer över sin pappas livsval.
Han var rädd för svaghet. Och det utvecklades hos honom till ett förakt för svaghet. Man kunde inte prata med min pappa om känsliga saker.
Hur märkte du det som pojke och man?
Ja, eftersom Per Olof hade försvunnit beroende på sin svaghet, sitt onormala liv, så fanns jag kvar och jag var A-barnet, det vill säga jag skulle bli ett A-barn. Som 8-10-åring vet man ju inte riktigt att A-barn är. Men det handlar om att man skulle våga allt. Och man skulle kunna det mesta. Och man skulle inte klaga.
Arnes pappa lever inte längre. Men det fanns en ytterligare hemlighet i pappans liv. En svår händelse som Arne tror påverkade honom mycket. Som 15-åring förlorade Arnes far sitt ena öga i en olycka och tvingades resten av livet bära en protes.
Det var naturligtvis ett enormt trauma för honom. Men det blev också ytterligare en mycket stor hemlighet som aldrig fick talas om, frågas om eller komma fram att han var enögd.
Men har du kunnat förstå honom eller?
Ja, jag tror att jag har gjort det. Dels för mammas återkommande replik. Det beror på hans öga. Vad hade hänt när han skulle mönstra till värnplikten och inte blev godkänd? Vad kände han då? Det kanske var då som hans inställning till svaghet grundlades. Så att jag har väl förstått honom och ändå inte. Och det beror ju på att han accepterade att Per-Olofs mamma, hans hustru, åkte år efter år efter år ensam till Vipeholm. Det kan jag nog inte riktigt förstå. Jag har ett bekymmer personligen i det fallet. Varför åkte jag själv inte som vuxen till Vipeholm? Det var med hänsyn till min mamma. Hon orkade inte med tanken på att någon mer än hon själv skulle få se vilka förhållanden som Per-Olof levde under.
Arne har sökt och fått en del svar på alla sina frågor. Men sökandet har också lett till nya.
Per-Olof fick en skada vid födseln som gjorde att han betraktades inte som normal. Vilket han ju inte var. Men mina tankar har gått så här. Hur var vi i familjen i förhållande till ordet normal och onormal? Var det normalt att som min mamma åka år från år till Vipeholm för att träffa sin son? Var det normalt? Var det normalt för min pappa att inte åka? Och att istället avskärma sig på det sättet? Och var det normalt för mig att ställa upp på familjens villkor?
Vad har du för svar på det?
Det får jag väl fortsätta att fundera på livet ut. Men det finns ju en oro i att avvikande kan bli skrämmande för många. Och det är då orden dåre, idiot skapas för att hålla distans. För man är rädd själv. Man är rädd för avvikelser. Man är rädd för det främmande. Nu ska du få se. Det är bilder i färg.
Arne bläddrar bland fotorna som ligger framför oss på bordet.
Det har jag hittat idag inför det här samtalet. Det här är alltså en bild som min mamma själv har tagit med Per-Olof hemma hos henne. Och där är han nog 50 år fyllda. Han blev 54.
När Arnes pappa gått bort 1994 fanns det inte längre några hinder för Per-Olof att besöka sin mamma hemma.
Här är en bild där de var ute på McDonald's och han fick äta så mycket han ville och kunde förmodligen.
Han gillade mat, stod det.
Han gillade mat. Han åt glupskt för att ingen annan skulle komma och ta det.
De fick 6 lyckliga år tillsammans, berättar Arne. År då de kunde ses både hemma hos sin mamma och på Per-Olofs gruppboende. Det är nu 26 år sedan Per-Olof dog. Deras mamma levde ytterligare 20 år. Och när det var dags för hennes begravning samlades släkten för att ta avsked.
När jag kom till kapellet i Linköping så fanns det förberett tulpaner. Och då tog jag 2 tulpaner. Och sen gick jag fram till kistan. Och så säger jag med ganska hög röst: nu mamma, så lägger jag en tulpan från mig. Och så lägger jag en tulpan från Per-Olof. För han ligger inte så långt borta ifrån det här kapellet. Ni kanske kommer att träffas. Och när jag gick ifrån kistan, då såg jag alla förvånade blickar. Vem pratar han om? Per-Olof? Vem är det? Flera visste. Men Per-Olof var gömd och inte minst glömd. Han var alltså glömd in i det sista. Sen hade min bror bett mig att hålla ett minnestal. Och då höll jag mitt planerade tal. Men så gjorde jag tillägg och berättade lite om Per-Olof. Hur hans mamma alla år hade haft Per-Olof i sina tankar och sin omsorg. Och hur mycket han hade betytt för henne trots det som hände. Det var en tyst stämning vid begravningskaffet. Och många förvånade blickar. Men jag tror nog att de yngre var glada att få veta. Det har funnits en bror till.
Per-Olof ligger begravd på en kyrkogård inte så långt från där Arne idag bor. Och på gravstenen har Arne gjort plats också för sitt eget namn när den dagen kommer.
Jag åker till Linköping vid några tillfällen och ser till gravarna, min hustrus och Per-Olofs. Och då i alla fall när jag kommer till graven, då har vi en liten konversation. Och då säger han så här: jaha, nu är det dags. Nej, inte riktigt än. Jag är bara här med en blomma och en tända ett ljus. Det dröjer ett tag till. Ja, får väl göra det då. Men dröj inte för länge. Det är ett samtal jag har.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund, reporter var Siri Ambjörnsson och producent för programmet är Ola Hemström.